Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Fråga Anders och Måns nu.
Och hjärtligt välkommen.
Nej, till... så säger man ju inte. Man ska säga varmt och hjärtinnerligt.
Nej, inte när jag får lov att börja. Då blir det så här. Hej och hjärtligt välkommen till podden Fråga Anders och Måns. Frågepodden med just Anders och Måns.
Ja, vad trevligt.
Som just svarar på just frågor från just lyssnarna. Hjärtligt välkommen. Hej Ankan.
Jag tyckte om din introduktion idag.
Ja.
Härligt. Hur är det med dig?
Det är bra.
Ja, vad skönt.
Tack själv.
Jo, det är bra.
Har det hänt något sen sist?
Ja. Igår, när jag skulle cykla hem från ett litet jobb jag hade gjort, då var jag färdig på kvällen och klockan var väl ungefär så där 10. Har en 7-8 minuter cykelväg från det stället jag uppträtt hem till mig själv. Jag cyklade iväg, det var mörkt, lite ruffigt ute så, jag cyklade på. Cirka halvvägs hem så såg jag något lite otäckt. En vält cykel, lyset var på och bredvid cykeln så låg det en utslagen man.
Mhm.
Han såg helt livlös ut. Jag såg honom tyvärr lite sent så jag råkade cykla förbi. Nej.
Du råkade inte cykla över honom?
Nej, förbi honom. Ja. Så gör man inte. Jag gjorde det enda rätta. Jag vände mig om, cyklade tillbaks. Jag sprang fram mot mannen och sa så här: hallå, hallå, är allt okej? Han låg helt stilla kvar på marken. Jag började bli lite nervös och jag skulle precis ruska på honom lite när jag såg... Hans ögon var helt öppna och han såg... ganska glad ut. Han tittade på mig och så sa han: jo, allt är bra med mig. Förlåt. Det såg ju på ett sätt ut som det var bra med honom. Han var glad och han andades. Däremot så låg han då helt stilla bredvid en vältcykel.
Ja.
Och sen så sa jag: är det helt säkert att allt är okej? Då sa den här mannen: jag känner igen dig från det här bäst i test. Jag svarade ungefär: jaha. Och sen så frågade jag: men du klarar dig nu? Och då dök det upp en någon bara vän till den här mannen. Så.
Jaha.
Ja. Hallå, hallå, sa han. Han kommenterade inte alls att hans vän låg helt platt på marken bredvid en vält cykel och så lite glad ut. Så jag tänkte, nu är det nog okej för mig att cykla hem.
Ja.
Men sen vet jag inte efterhand om jag gjorde rätt. Han kanske var i någon chock, tänkte jag, eller så. Men nu dök det upp en vän där, så då tänkte jag: ja, jag har ändå gått. Samvete. Jag hade ju lite bråttom hem, för jag skulle sitta uppe hela natten och förbereda det vi ska göra det idag. Och vad är det vi ska göra?
Vi ska svara på lyssnarfrågor.
Ja, vi börjar väl nu.
Ja, det gör
vi. Vad är första frågan, Måns? Vad handlar den om? Och vem har skrivit den? Jag är idel öra.
Det är Eva som har skrivit till oss: hej Anders och hej Måns. När man vaknar på morgonen eller har suttit stilla länge så är det ju väldigt skönt att sträcka på sig.
Mm.
Varför? Kom Eva.
Får man ha en teori?
Mm-hmm.
Jag tror att man sjunker ihop. Alltså under dagarna, man är ju längre på morgonen än man är på kvällen.
Just det.
Så då är det skönt att liksom så att säga göra sig lite längre igen.
Ja.
Men på morgonen är man ju så längst. Så ja. Det motsäger min teori.
Ja. Det här med att sträcka på sig när man har vaknat.
Ja.
Det är något de flesta gör utan att tänka på det.
Jaha.
Ja. Och vi människor
är... Och djur gör det också.
Exakt. De flesta däggdjur gör det.
Och alla som har katt vet det här.
Ja.
Så här, det finns två saker. Man får nästan som det är nästan som en sån här avslappningsmusik att titta på en katt som vaknar så. Åh, fy fan vad skönt det ser ut.
De ser ut att njuta av det, eller hur?
Ja, verkligen.
Precis som Eva beskriver, alltså att det är väldigt skönt. Det har ett namn, det kallas pandikulation.
Pandikulation.
Ja, många yogasidor skriver om det och kallar det för en kroppsgäsp.
Ja, ja, ja.
Och ofta gäspar man ju faktiskt samtidigt. På morgonen när man sträcker sig och så gäspar man samtidigt. Man kan inte tänka på det,
nej, nej.
Men det gör man.
Man pandikulerar.
Så här läser jag i en artikel av en brasiliansk läkare som heter Luis Fernando Bertolucci.
Ja, du får alltid. Det är synd att ni lyssnar inte ser Måns när han ska säga någonting som är på spanska eller italienska eller sådär. Då får han, först innan orden kommer ut så spänner sig hela kroppen. Och sen så blir det alltid en liten konstig paus och sen säger han, och så gör han alltid med handen. Brutta, brutta, brutta.
För att komma in i det så använder jag de sydländska kroppsrörelserna också. Tala med händerna.
Du är den minst sydländska personen jag någonsin träffat. Okay,
trams. Så här står det. Pandikulation är den ofrivilliga sträckningen av mjuka vävnader som förekommer hos de flesta djurarter och är förknippad med övergången mellan cykliska biologiska beteende, särskilt sömn, vaken, rytmen. Jag har använt Google Translate här för att översätta.
Ja, ja.
Alla begrepp kan vara inte exakt rätt.
Nej, nej.
Jag fortsätter. När en gäspning inträffar samtidigt med pandikulation kallas det kombinerade beteendet för stretch-gäspningssyndromet, SIS.
Ja, SIS. Ja.
SIS verkar återställa centrala nervsystemet till vaket tillstånd efter en tids sömn och förbereda djuret på att svara på miljöstimuli.
Ah, som det är som en startmotor nästan.
Det är som en liten reset där på morgonen.
Ja, det är som att starta om datorn.
Detta är vad som händer i kroppen, men varför är det så skönt då?
Ja, för att det är alltid skönt att vara på det. Men ja, det vet jag inte.
Framförallt så är det för att musklerna slappnar av.
Ja.
När man sover så kan vissa muskler bli stela.
Ja, gå i stå lite.
Är de blir stela och spänner sig. Och när man sträcker ut dem så ökar blodflödet i musklerna. Musklerna får mer syre och slappnar av.
Ja, ja, ja.
Och så här står de stretching i allmänhet på en hälsosida.
Ja, vad många gånger. Nu springer jag ju inte längre. Jag är helt lagt av med det. Det är ju en dålig idé, men det har jag. Men stretching, det tror jag är överskattat.
När vi var små,
ja,
då var det superviktigt att stretcha.
Ja.
Sen är det inte det längre nu, tydligen. Men det kan nog vara bra. Så här står det på den här sidan. Stretching aktiverar ditt parasympatiska nervsystem. Och aktivera denna gren av ditt nervsystem kan hjälpa till att lindra de psykologiska effekterna av stress. Detta kan i sin tur hjälpa till att framkalla känslor av lugn och avslappning.
Ja, kan väl sitta ihop med det här med yoga, att man stretchar ut och spänner ut kroppen och sådär. Folk blir ju väldigt lugna efteråt.
Ja, och höra ihop med pandikulation.
Ja,
det här man gör på
sysbeteendet också. Då, om man det ska jag, det är min nya sån hälsoställe man ska gå till, att man ska syssa. Alltså man ska göra yoga och gäspa samtidigt.
Precis, sträcka för dig och gäspa samtidigt som en liten kattunge.
Ja.
Eller en stor katt. Ja. Yes, hoppas du är nöjd med detta svaret, Eva.
Nu ska jag prata om en ganska hemsk sak, Måns.
Jaså?
Det blir lite otäckt i podden.
Mm-hmm. Mm.
Hej, mina herrar. Kan man kittla någon till döds? Om så är fallet, vad dör man av? Finns det exempel på när detta har skett? Med välhälsning, Jonathan från Regnet och textilens stad.
Borås?
Det måste vara Borås. Kan ju vara Norrköping. Det regnar ju i Norrköping också. Men han nämner ju inte spårvagnar, så det får väl vara Borås då, antar jag. Vad tror du, Måns?
Jag tror att man kan få hjärtstillestånd av att bli kittlad.
Mm-hmm.
Jag hatar att bli kittlad.
Mm, vi ska komma till
det. Jag tar inte ansvar för mina handlingar, det kan jag bara berätta på en gång. Om du håller fast med att kittla mig så kan det vara att jag gör något.
Du skadar din...
Det kan hända.
Människa i din närhet.
Ja.
Ja, jag har full förståelse. Jag har i alla fall googlat kittlad till döds, tickled to death och så vidare. Inte en enda nyhet med kittling som dödsorsak har jag hittat. Däremot har jag hamnat på ganska många olika sådana här BDSM-sidor.
Sadomasochistiska, att kittla. att kittlas och att och ha sex. Ja, ja. Att det ska då hänga ihop.
Ja, det är tydligen. Jag har inte gått in på sidan och läst på vilket sätt. Och det behöver ni inte skriva om ni vet. För det kommer inte jag våga prata om i alla fall. Men helt omöjligt att kunna kittla någon till döds. Det tror jag inte. Jag har också på Wikipedia och en fantastisk sida, Kultura Kollektiva. Och en del andra sidor läst om kittlingstortyr. Och det skulle nog eventuellt kunna leda till döden. Och vi ska ta det här lite hemska från början. Det är inte så ofta i den här podden vi pratar om tortyr.
Nej.
Nej, men nu är det dags tydligen. Jag är ganska kittlig. Och visst, när jag blir kittlad så händer det ibland att jag skrattar. Men jag tycker ju i ärlighetens namn bara det är pissjobbigt.
Mm.
Det var lite sött när den stöttrar kittlade en till vaken sen när man var liten. Men fortfarande, det var ju också hemskt. Det finns ingen, jag säger ingen, som tycker att kittling faktiskt är kul. Vare sig de skrattar, det finns ingen. Och jag har ett minne en gång när du och jag... Det var under inspelningen av vår tv-serie Fråga Anders och Måns. Vi var på väg en liten skåpbilen tidig morgon. Och du var på sanslöst dåligt humör.
Nej, det var ju tidig morgon.
Ja, du var på fruktansvärt dåligt humör. Mm. Och jag tänkte att jag skulle liva upp dig lite. Jag liksom kittlade dig lite.
Mm.
Då sa du så här till mig, Måns. Det ska du veta, Anders. Om du försöker liva upp mig så är det definitivt inte så där du ska göra. Sluta, sa du.
Jaha.
Du var jättearg på mig.
Mm.
Det är inte så ofta du är det. Det är det väl, men det är inte så ofta du visar det. Och som sagt, kittling kan då användas som tortyr. Enligt en artikel jag hittade då i den här populärvetenskapliga tidningen så kan det faktiskt eventuellt också leda till döden. Det har hänt att vissa länders ledningar, regeringar eller diktaturer har använt sig av kittling som tortyr. Och då har man använt det främst för att man vill pressa fram information.
Mm.
Jag hatar skräckfilm. Och jag kan inte för mitt liv, jag tror inte hela mitt liv jag har sett en tortyrscen på film.
Du har inte sett så filmerna. Nej. Det är inte dina favoritfilmer.
Nej. Och varför skulle jag vilja se det?
Hostel.
Det finns tusen. Jag ser hellre på det här tv-programmet Vem bor här? Så,
så illa tycker du om tortyrscener i film?
Jag kommer aldrig se det. Men om jag tänker att den här tortyrscenen består av kittling, då känner jag ändå det, kanske jag inte skulle tycka att det var så obehagligt.
Nej,
men det kan faktiskt ändå leda till döden ju. Och det är för att kittling kan leda till allvarlig och livsfarlig stress.
Mm.
Och det är för att skratt, oavsett om det är roligt eller om det inte går att undvika, eller det går liksom inte att stoppa. Det finns ingen utväg, börja skratta, det finns inget sätt, jag kan inte sluta. Och då kan kroppen bli väldigt stressad.
Mm. Ja, stressad blir jag om någon håller fast med att kittla.
Ja.
Men vi har ju pratat om det tidigare, att den typen av skratt som kommer ur ens kropp när man blir kittlad, det är ju inte vanliga skratt.
Nej, skratt kan ju också vara en stressreaktion.
Ja.
Det är som när jag träffar en finkulturmänniska.
Ah, ah, ah.
Ja, jag skrattar, men jag mår ju egentligen bara skitdåligt. Tillbaka till kittlingen. En kittlad person förlorar helt kontrollen över sin kropp. Man blir spänd, man blir stressad, man blir utmattad. Och många människor får också kraftig ångest.
Ja.
Så även om det inte ser det minsta farligt ut så kan det vara det. En forskare, hon heter Irene Thompson. Hon har skrivit en bok som heter A to Z, Punishment and Torture. Festlig bok. Där beskriver hon Chinese Tickling Torture. Det utövades under Han-dynastin, cirka 200 före Kristus till 200 efter Kristus. Där använde man kittling mot kriminella och förrädare. Och vad som var så bra var att det lämnade inga sår eller märken på deras kroppar.
Mm-hmm. Mm.
Men därifrån finns det inga anteckningar eller bevis på att det kan ha lett till döden.
Mm.
En annan forskare, han heter Mark Schreiber, säger att japanerna brukade kittla förbrytare, citat, besinningslöst. En liknande metod lär ha använts mot förbrytare av romarna. Romarna var lite mer delikata. Man tog offrets fötter, sänkte ner dem i någon slags salt och sen fick getter slicka av det här saltet. Och getter har, det vet du Måns, väldigt sträva tungor.
Ja, det har de.
Och det kittlades så någon form av panik lär ha uppstått. Och detta hävdar då Thompson, det är hon som skrev den här boken, spred sig sen. Så att den här kittlingstortyren användes tydligen i många europeiska länder.
Jaha.
Mm. Inte heller här finns det något bevis på att någon har dött av den här salt- och gettekniken. Och en teori till varför ingen har dött, det är att när man kittlas så kan det vara så att man kittlas så att man svimmar. Och då avbryts ju den här stress- och panikreaktionen.
Just det. Kroppens försvarsmekanism.
Men finns det då några tillfällen när någon har dött av kittling? Ja. Joseph Kohut var en homosexuell fånge under andra världskriget. Och han hävdar att han har sett nazister tortera en annan fånge med kittling tills personen i fråga avled. Är det här sant? Kanske. För det är nämligen klart att man kan dö av skratt. Framförallt för att skratt kan leda till hjärtattack, till kvävning eller till hjärnblödning. Och det här finns det jättemånga exempel på när människor dött av skratt. Det finns en lång lista på Wikipedia. Googla skratt som dödsorsak och ni får hela listan. Jag tar några exempel.
Mm-hmm.
Är du med?
Mm-hmm.
I det tredje århundradet före Kristus dog den stoiska filosofen Chrysippus av skratt efter att ha gett sin åsna vin och sett den försöka äta ett fikon.
Nej, det... Man förstår ju att det var en rolig syn.
En full åsna ska äta ett fikon. Ja, då dog han, Chrysippus. Thomas Urquhart, en skotsk aristokrat och universalgeni, sägs ha dött 1660 av skratt då han hörde att Karl den andra av England intagit kronan.
Ja, det där låter som en skröna.
Ja, båda är nog kanske skrönare, men vi tar lite färskare exempel. Den 24 mars 1975 dog Alex Mitchell, en 50-årig murare från England, av skratt då han tittade på avsnittet Kung Fu Capers av The Goodies.
Oh, hello, what's the matter with him then?
I killed him.
Och det här förstår man att han skrattar. Avsnittet visade en kiltklädd skotte med säckpipa som slogs mot kampsportsmästaren Ecke Trump som var beväpnad med en blodkorv. Efter 25 minuter av oavbrutet skrattande sjönk Mitchell ihop i soffan och dog av hjärtsvikt.
Oj, oj, oj.
Mm. Ska jag ta ett sista exempel?
Men ändå ett bra sätt att dö. Om man ska dö, att dö mitt i en skrattattack.
Ja, när man ser en kampsportsgen med en blodkorv. Och fan, bättre kan man inte önska sig. Sista exemplet då. 1989 dog Ole Bentzén, en dansk audiolog, av skratt då han tittade på filmen En fisk som heter Wanda.
Rolig film, ja. Himla rolig.
Han dog i biosalongen och fick bäras ut. Han har skrattat så mycket. Ja, det var ju väldigt tråkigt för dansken Ole, men ett lite för högt betyg för en fisk som heter Wanda, det tycker jag nog.
Det skrev hon säkert ut på sin plan.
Avec tes yeux qui regardent mes yeux, avec ta voix s'adressant à ma voix, avec tes yeux, avec ta voix, tu mets le feu dans mon cœur. Victoria har skrivit en fråga till oss.
Mm-hmm.
Hej Honko och Moppe. På fritiden ägnar jag mig åt att skriva musik. Mitt musikintresse började i kyrkan och nu stör jag mig otroligt mycket på att när jag skriver egna sånger med stämmor så har de en tydlig tendens att låta som lovsånger. Nu till mina frågor. 1. Följer lovsånger ofta en gemensam mall? Har de exempelvis en tydlig trend i melodierna eller att det är väldigt vanligt med treklanger?
Det här har jag. Hur ska vi kunna svara?
2. Vad beror det på att mina sånger ofta låter på det här sättet? Jag har sedan min barndom i kyrkan lyssnat på mycket annan musik som inte alls känns frikyrklig, som jazz, rock, amerikansk och svensk folkmusik.
Oj, oj, oj.
Har man ett musikaliskt minne som etableras under barndomen och sedan sitter i?
Ja, det här är svåra frågor.
3.
Oj,
är det för att lovsånger ofta är enkla? Och de genrer jag önskar att jag kunde skriva inom ofta är mer komplicerade och att jag helt enkelt inte kan tillräckligt mycket om musik för att åstadkomma detta.
Detta tror jag på.
Eller är det bara så att jag tolkar mina låtar som frikyrkliga för jag har den associationen? Tacksam för era tankar kring dessa frågor. Som ett steg på vägen för att komma loss ur lovsångsträsket.
Ja, det vill man inte sitta fast i.
Med vänlig hälsning, Victoria. Ja, vad säger du? Annars det var ju inte superlätta frågor.
Nej, supersvåra.
Ja. Det där med klangrade gemet är ens inne i. Sen gissar jag att man får någon slags spår i hjärnan så blir låtarna som de blir.
Att man plöjer upp någon slags fåra och sen så är
så
man
blir
fast.
Det,
man,
när det blir en låt så blir det ungefär som de brukar bli. Det, nu gissar jag här.
Ja, mm. Okej. Okay. Ja, men för du är ju musiker, Anders. Ja, du har spelat mycket musik.
Ja.
När du skriver dina sånger,
ja.
Blir de snarlika?
Ja, det blir nästan exakt samma. Men det är mer för att jag kan inte så många ackord.
Som ni hör, det är inte lätt för oss och svara på de här frågorna från Victoria. Därför har vi med oss en person som är kompositör och dirigent. Hej, Kristoffer Nobin!
Hej!
Det ska vi ju säga, Kristoffer Nobin. Har du och jag känt sen vi var ganska små. Kristoffer, jag har skrivit en låt och jag sjunger. Här kommer den.
Va?
Först nu har jag funnit min idol. Esther Williams är allt vad jag vill vara. Esther Williams har allt vad jag vill ha. Jag vill bo i blå bassänger. Jag vill ha ett liv i klor. Jag vill sjunga bra refränger tills jag bleker bort mitt hår.
Kristoffer, du kan musikteori och du har komponerat mycket musik. Vad kan det bero på att allt som Victoria komponerar låter som lovsånger?
Ja, väldigt, väldigt spännande frågor här tycker jag. Jag tänker lite grann så här att det gemensamma nämnaren för lovsånger är kanske inte så mycket hur de låter utan snarare kanske vad man vill säga med dem.
Jaha.
Ett förhärligande, en tacksamhet, en kärlek till något gudomligt och det som det gudomliga har skapat etc.
Ja.
Så jag funderar på om det är så att Victoria kanske då fortfarande vill uttrycka de här känslorna och det är lite grann därför som musiken kommer ut på det här sättet.
Aha. Så du tänker att hon skulle liksom, ja men okej, jag provar att skriva en låt om Victoria måste också vara på dåligt humör ibland, gissar jag. Att, men nu skriver jag en låt om
jag tänker att Victoria är på dåligt humör ibland och att man kanske om man till exempel vill uttrycka ilska eller sorg eller ångest så jag tror att tänka mig att det kommer kanske ut precis som en lovsång. Så kanske får man bläddra lite i sitt eget temperamentsbibliotek för att också hitta ett annat uttryck.
Så om Victoria skriver om något som hon hatar, då kanske det inte blir en lovsång.
Men sen tänker jag mig som ni var inne på också när ni pratade här tidigare att man har ju säkert en undermedveten mall som man går på. Precis som när man lagar mat eller när man berättar roliga historier eller vad som helst. Man har ju sitt sätt liksom som etableras i de tre tonåren framförallt. Runt 14 brukar man säga att det finns en sån här en minnespuckel. De sakerna som man upplever kring 14-årsåldern, de sätter sig väldigt, väldigt starkt i ens minnesbank och formar liksom ett sätt att uttrycka sig på många sätt.
Du då, Kristoffer, som faktiskt är professionell kompositör, måste du brottas med det här ibland så att inte hela tiden ska bli liksom liknande melodier som de som du liksom älskade när du var 14?
Definitivt. Och det tror jag att alla som skapar någonting gör, oavsett vad det är, att man har alltid en relation till sin egen dialekt. Sen kan man ju välja att tala med en annan dialekt. Men du har ändå en dialekt som är din. Och man ser också hos många kompositörer till exempel att man har kanske ett sätt att skriva på när man är ung. Sen så vill man komma bort från sitt eget arv. Och då så skriver man på ett annat sätt under de här väldigt aktiva åren när man är 30, 40, 50.
Mm.
Men sen så när man blir lite äldre och liksom går tillbaka kanske mer till sig själv. Man vill inte hävda sig själv på samma sätt. Man kanske bara vill uttrycka sig på ett genuint sätt. Då började det igen skriva som man skrev när man var väldigt ung. Med samma tonspråk.
Det är superspännande.
Men har du något knep när du vill komponera på ett nytt sätt att det inte ska låta exakt som det alltid brukar göra? Ett knep du kan dela med dig av till Victoria?
Ja, absolut. Jag tycker att det bästa sättet att lära sig någonting nytt på det är att härma. Härma rakt av. Hittar du en låt som inte är en lovsång och som tänker så här musik ska jag vilja kunna skriva. Försök att lista ut exakt hur den är skriven. Kopiera den in i minsta detalj. Så kommer du att definitivt få nya verktyg i din verktygslåda som du kan använda nästa gång du skriver något.
Så om Victoria försöker skriva en black metal-låt, då kan det vara att hon kommer ur lovsångsträsket.
Jag tror det. Och sen så kan man ju kanske känna viss oro för hur blandningen av black metal och lovsång kommer låta.
Tusen tack för hjälpen, Kristoffer.
Tack själva och lycka till, Victoria.
Ha det fint!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Ja, där är vi tillbaka och det är dags för lite återkoppling.
Pling, pling, pling.
Måns, minns du för, ja det är nog 2 avsnitt sen så pratade vi om kaffepåsen.
Just det.
Och om att du försökt sälja den idén om en tepåse fast för kaffe i Japan för ett företag i Eslövs räkning.
Ja.
Du hävdade i samband med detta att det inte fungerade och att det aldrig kommer att fungera.
Ja.
I beg to differ. Hej killar, jag bor i Australien och här är kaffe i tepåse vanligt. Säljs på Woolworth och Coles, alltså motsvarigheten till ICA och Konsum. Men det finns också många ställen att köpa lyxigare kaffe på tepåse. Jag dricker det dagligen och tycker det är mycket godare än till exempel poddkaffe. Tack för en fantastisk podd, Frida. Sen bifogar Frida en bild på kaffepåsen här och den kommer vi såklart lägga ut på våra sociala medier. Mm-hmm. Den vill alla se.
Psykolog Johanna har skrivit till oss.
Aj, nu är vi på halis. Jag är alltid nervös när psykologer hör av sig.
Hej! Sedan jag hörde avsnittet där ni pratar om gäspningar har jag inte kunnat släppa Måns fundering. Och då har jag tydligen sagt så här då i det avsnittet. Men kan man då tänka klarare om man håller något kallt mot pannan? Psykolog Johanna fortsätter. Ända sedan dess har jag tänkt att någon psykologkollega som jobbar med DBT kommer återkoppla. Men det verkar som att jag blir först.
Ja.
Det är kanske inte fullt
så. Vad är ens DBT?
Det kommer.
Ja, bra.
Det är kanske inte fullt så enkelt och inte heller ett linjärt samband mellan temperatur och kognitiv förmåga. Men när man har ett mycket starkt känslopåslag tappar man förmågan att tänka klart. Man kan tänka på det som att kroppen riktar energin dit där den behövs bäst. I mycket starka känslopåslag går all energi till känslodelarna i hjärnan och inget eller mycket lite finns kvar till frontalloben eller planera och förstå konsekvenserdelen av hjärnan.
Ja, men det är ju precis när man är kär. Fast då pågår det ju liksom i flera år. att man liksom tänker, man är bara kär och klarar inte av så mycket annat.
All energi i kroppen går till den biten av hjärnan där man är kär.
Ja, känner starka känslor.
Och man förstår inte konsekvenser längre.
Nej, nej, nej. Och man suddar ut all logik och allt tänkande. Ja, det är ju en stor portion. Det har jag läst om att när man är kär är man faktiskt lite dum.
Ja, psykolog Johanna fortsätter. Har man väldigt stora problem att reglera sina känslor?
Ja, tack. Tack, nu ska jag lyssna noga. Ja.
Kan man få gå i dialektisk beteendeterapi? DBT. En färdighet som läs ut där är faktiskt att hålla något kallt mot pannan.
Nej.
För att aktivera kroppens dykreflex och arbeta mot den där superstarka...
Vänta, dykreflex?
Ja.
Att man ska kasta sig ner i kallt vatten och simma under vatten?
Ja, detta vet jag ej.
Nej.
Jag vet inte. Aktivera kroppens dykreflex och arbeta mot den där superstarka uppvärmningen som kan bli av ångest eller ilska. Då riktas energin bort från känslocentrum och räcker till frontal. Loben. Det löser inte problemet i sig,
nej,
men det kan faktiskt göra att man kan tänka lite klarare. Så svaret är ja.
Ja.
Fast bara om du har svårt att tänka på grund av starkt känslopåslag. Bästa hälsningar, psykolog Johanna.
Man kanske skulle ha i frysen liggande alltid en ishjälm. Nej, men ibland så känner man, nej, ja, men när man får ångest eller man känner, ibland blir jag för glad. Det finns många tillfällen att känna, nu får jag ta på mig ishjälmen.
Återkoppling. Bling.
Ha, det var återkopplingen. Vilken trevlig återkoppling, Måns. Nu ska vi gå vidare. Det här är starkt. Inte superstarkt, men okej.
Vänta. Kanske passar
på. Måns, vi har ju haft flera gånger nynningar. Vi har haft ramsor, vi har haft pianoklink, vi har haft textrader som vi har sökt ursprunget till. Men mig vetligen har vi aldrig tidigare haft en sån här musikalisk sökning av följande slag. Nu är det dags. Hej på er, Anders och Måns. Tack för era poddar. Min snart 70-årige far jobbade som målare i 50 år tillsammans med sin bror. Samtidigt som de slet runt knutarna med falufärgen så visslade de på en kort melodi. Och den fick jag verkligen, ja, både jag och min bror, höra. Både jag och min bror sommarjobbade under sena tonåren med pappa och stup i kvarten kom den vackra melodin. Även hemma, när han pulade i trädgården, så kunde man höra den i periferin. Men när vi frågar farsgubben så vet han inte vad det är för melodi. Är det en gammal svensk visa? Är den egen komponerad? Eller håller han på sanningen att melodin är en hemlig vissling tillhörande den gamla målarsekten Penselbröderna?
Mm-hmm.
Efter alla år utan svar så måste jag och min bror få veta sanningen. Därför riktar jag mig nu till er, kära medlyssnare. Tack Anders Måns för övrigt för allt viktigt ni lär mig. PS förresten, jag har också sett en bäver, skriver han. Okej, frågan är lätt att förstå men den är svår att svara på. Vad kan det här vara för melodi?
Ja, det där känner jag igen. Jag vet inte vad det är.
Nej.
Men det påminner om barnatro eller...
Ja.
Kan det vara någon lovsång?
Ja, vi får se. Vi tar den sista gång.
Det handlar säkert om någon fisk, om någon sjöman som beger sig ut till sjöss.
Ja.
Och sen så festmän väntar i hamnen, men väntar förgäves på en sjömans grav på havets botten.
Mm. Ja, jag tror att det handlar om en sjuk flicka som dör av svält i vintern.
Aha! Lite som flickan och svavelstickorna.
Ja, ja.
Något
sånt, jag vet inte. Sorgligt är det och väldigt vackert. Vad är det för melodi? Skriv om du vet till fraga@andersochmans.se.
I en liten fiskehamn fanns en liten ensam famn.
den går ju så här.
Ungefär så.
I en liten fiskehamn.
Ja, okej.
Okay. Då går det nu. Nästa fråga. Hej, tack för en härlig podd. Här sitter vi och lyssnar på Bamse och skattkartan var på Bamse säger att alla båtar har tjejnamn. Kan det stämma och varför i så fall? Vänliga hälsningar, familjen Pettersson. Familjen Pettersson, nej. Alla båtar har inte kvinnonamn. Först och främst, man får ju döpa sin båt till vad man vill. Man är ju fri att strunta i traditioner. Jag köpte för 2 år sedan nu en skruttig segelbåt. Den var redan döpt. Den heter Sunbeam. Det är ju inget kvinnonamn, det är bara ett fånigt ord ju. Kom den i vattnet i sommar? Vad tror du, Måns?
Nej.
Nej. Men visst, traditionen säger något annat att båtar ska ha kvinnonamn. Och nu läser jag på gruvbolaget Bolidens hemsida.
För några avsnitt sett så pratade jag ju om en Bolid. Bara det att i halva inslaget så tror jag uttalade fel. Jag sa Bolid när det ska vara Bolid.
Ja, tror jag rättade till det. Fast gruvföretaget heter väl Boliden, va?
Eller Boliden.
Det får man välja själv. Precis som namn på båtar. Någon anställd på Boliden har i alla fall fått en ledig förmedia och fick någon paus då från gruvdriften antar jag och skrev lite om namn på båtar.
Aha.
Det gick inte så bra.
Aha.
Nej, jag läser. Båtar har ofta namngivits efter kvinnor och det vanligaste båtnamnet i västvärlden tros vara Maria. I vår del av världen har båtar i alla fall betydligt oftare kvinno än mansnamn. Krigsfartyg och boxerbåtar oräknade.
Mm-hmm.
Boxerbåtar, vad heter de, Måns?
Det ringer någon klocka, men ja.
Jag läser i Dagens Nyheter. Boxerbåtar bär mansnamn som Grogg och Stark Odder.
Ja.
Detsamma gäller tydligen krigsfartyg och vikingaskepp. De har mansnamn. Sen då tillbaka till Bolidens hemsida. Här har då har man en teori till varför båtar har kvinnonamn. Och den, ja, jag läser den. Jämför en båt på ett stormigt hav med tryggheten i livmodern. Bara kvinnor kan bära liv och det som liknade skepp vid en kvinna hyllade således sina mödrar.
Okej, Varför alltså företaget Boliden,
ja.
Varför skriver de överhuvudtaget om detta på sin sida?
Det vet jag inte. Detta hur som helst stämmer troligen inte alls. Jag läser den här teorin på andra ställen och internets seriösare delar verkar vara rörande överens om att det är trams. Den teorin är båtnamnsteorins och skojar emellan kan man säga, om du minns det här programmet.
Nej.
Nej, det var ju Ingvar Oldsberg när han...
Ja, ett lekprogram med Ingvar Oldsberg.
Ja, deltagarna blev blöta, det var det som var skämtet varje gång.
Ja, det är roligt.
Ja.
Det här är faktiskt programmet som har väckt beundran, lockat fram skratt och gjort succé över snart sagt hela världen. Man har köpt in programmet också sent i länder som till exempel USA, Brasilien och Algeriet. Och förhandlingar förs för närvarande med stora nöjesmetropoler som DDR, Rumänien och Yttre Mongoliet.
Ja, inte som en fisk som heter Wanda.
Nej, 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 nej.
Och inte som det slagsmålet med en blodkorv. Förklaringen till varför båtar har kvinnonamn ligger med största sannolikhet i grammatiken. Vi har varit inne på det här i samband med att vi diskuterade varför Alice... Hon ska uttala så. Alice Tegnér könade ekorren i granen.
Just det.
Varför gjorde hon det? Hon gjorde ju inte ens det.
Ja, men på den tiden så var ekorrar...
Maskulinum.
Maskulinum, ja.
Just det. Även svenskan hade länge 3 genus. Femininum, maskulinum och neutrum. Alltså som franskan har än idag. Så typ då en åker. Det var en han. Klockan, vad var det?
En hon såklart.
Just det, man säger vad är klockan? Hon är 3:15.
Tyskan har ju kvar detta också.
Absolut. Och en skuta då, det var hon. Och då blev det ett kvinnonamn. Hur det är liksom i hela stora delar av världen, det vet jag inte. Om någon vet hur det är med båtar i sig Somalia eller så, då får ni gärna skriva till fraga@andersmons.se. Men jag ska sammanfatta. En skuta, det var en hon, kvinnonamn. Detta har överförts till de flesta båtar. Trots att båt egentligen var maskulinum. Roddbåtar, bruksbåtar och jollar. Ja, det är han. Jolle och julle likaså. Boxerbåtar, krigsskepp och vikingaskepp också. Han. Viktigast av allt. Det här är inte så viktigt. Man får döpa en båt till Dill, Refug eller kanske HMS matvarubutik om man vill.
histoire que je n'ai jamais eu. C'est l'histoire du grand amour.
Åh, jag sitter här Måns efter den där snutten och känner, tänk om jag fick lära mig något nytt om Nobelpriset, men så bra kan det väl inte vara.
Nej. Eller? Nu ska jag se här mina manus. Jo! Nobelpristagarna har avslöjats i veckorna här. Har du hängt med i det, Anka?
Ja,
har du läst?
Jon Fosse.
Norrmannen.
Ja, fick i litteratur. Just sen det. Har jag läst de andra som fick i kemi och så, men det har jag såklart redan glömt namnet.
Med anledning av detta, att Nobelpristagarna har avslöjats, så har Viktor skrivit till oss. Hej Anders och Måns. Så här i Nobelpristider börjar man undra. Vem har fått Nobelpris för mest felaktig teori eller upptäckt? Man har ju delat ut priset i över 100 år och någon som vunnit måste ju ha blivit överbevisad i efterhand. Viktor. Tack för frågan. Och det här med vetenskap, Ankan.
Ja.
Det är ju så att den är under konstant förändring.
Ja, jag läste till exempel häromdagen att det här med Big Bang, nu börjar man tvivla. Då har man mycket att tänka på. Eller? De får inte ihop matematiken. Ja, matematiken är så långt mot mitt förstånd så jag vet inte, men man börjar säga, fan, det här med Big Bang, vi har nog inte tänkt rätt.
Nej, det var kanske Gud, trots allt.
Nej, men att det var flera smällar på något sätt läste jag om.
Jaha.
Jag läste inte så noga så jag kommer inte ge mig in på det här, för då kommer jag få 1000 mejl.
Det här har vi pratat om innan, Anders, men en hel del av det vi lärde oss i skolan gäller inte längre. Kommer du ihåg något?
Ja, Himmelsbjerget är inte Danmarks högsta berg.
Just det.
Ja, det är Möllehöj.
Vi lärde oss att det finns 4 grundsmaker. Sött, surt, salt och beskt.
Ja, sen dök umami upp plötsligt.
Ja. Aha. Olika delar av tungan uppfattar olika smaker, lärde vi oss.
Stämmer inte alls.
Nej.
Nej.
Och detta pratade vi om i förra avsnittet. När vi gick i skolan så var Pluto en planet.
Ja, det är det inte.
Christopher Columbus, han upptäckte inte Amerika.
Nej, han åkte dit och betedde sig illa.
Exakt, det levde redan miljoner människor på dem. Amerikanska kontinenterna. Dessutom var ju den isländska upptäcktsresanden Leif Erikson på Vinland, alltså Newfoundland i Kanada, redan runt år 1000.
Ja.
500 år tidigare.
Ja, sen har det gjorts, Linné har vi ju varit inne på, han hade många fel.
Ja. Ja. Men det är ju roligt att han var en badass viking, Leif Erikson.
Jag har ju tillbaka till Leif Erikson.
Ja. Ja. Men att namnet låter som en revisor i Örebro. Andra saker vi lärde oss som var fel. Man får börja meningar med ordet och.
Va?
Ja. Jag har ju faktiskt skrivit 2 deckare.
Ja, men herregud, då måste jag också börja skriva och. Jag har styrt mycket tid i mitt liv. Att jag får inte börja med och. Ju.
Man kan simma direkt efter att man har ätit mat.
Oh ja.
Man får inte kramp. Just Nej. Detta kan man inte ha så mycket med Nobelpriset. Ja. Det var väl ingen som fick Nobelpris för sin forskning kring matsimningskamp.
Kvinnor får inte synkade menstruationscykler
av att
leva tillsammans.
Nej, är inte sant.
Nej.
Tvärskärta bygger inte bon i dina öron. 90% av din kroppsvärme försvinner inte genom huvudet. Nej. Om du sväljer ett tuggummi så kommer det komma ut. Och kameleonter.
Ja.
De kan inte byta färg och smälta in i vilken bakgrund som helst.
Nej.
De har inte alla världens färger på sin repertoar.
Nej, men de blir svarta om de blir hotade. Det har jag sett själv.
Mm-hmm.
Det är jättespännande.
Ja, men de är redan från början tecknade så som den livsmiljö där de lever.
Ja, ja.
Om de lever på marken med nedfallna löv så ser de redan från början ut som så. Ja. Och sen så kan de då ändra ljusstyrkan. Så de kan bli ljusare och mörkare, svarta som du säger.
Ja, ja, ja.
Men när de blir väldigt färgglada, då är inte det för att kamouflera sig.
Nej, det är för att skrämmas.
Det är för att locka till sig en partner. Och för att skrämmas.
Ja.
När 2 hanar slåss om territorium,
så
slåss de liksom genom att bli så färgglada som möjligt.
Ja.
Och den hane som erkänner sig besegrad visar detta genom att stänga av sin färgglada, släcka lampan.
Blinka lite.
Ja.
Fan vad det vore gött att kunna blinka lite med kroppen.
Ja, det var bara några exempel på de saker vi lärde oss som barn som inte längre stämt.
Schimpanser får väldigt röda stjärtar, va? Är det inte något att när de liksom är parningsbenägna att de får väldigt röda
stjärtar? Är det babianer, eller?
Ja, det kanske det är. Ja, men det är roligt att prata med färgen på kroppen. Vi gör ju också det.
Ja, när vi blir generade.
Jajamän.
Det är ju, kommunicerar vi ju väldigt mycket.
Sen är det kanske inte för att kommunicera, men om man blir skiträdd och man blir helt likblek. Det är inte, ja, det är också ett sätt att kommunicera. Har vi kommit av ämnet lite?
Ja, Viktors fråga var, finns det några Nobelprisade upptäckter som har visat sig vara helt fel? Och det är inte så många faktiskt. Det brukar ju dröja 30-40 år från att man gör en upptäckt till att man får det där priset. Just för att Nobelkommittén ska kunna försäkra sig om att allt är rätt.
men några gånger har det trots allt gått fel. 1926 vann en dansk Nobelpriset i medicin, Johannes Fibiger. Han hade hypotesen.
Ja, men man ska inte ge, med, ja.
Man ska inte ge priset till en dansk?
Nej.
Han hade hypotesen att ja, men
om man ska om man ska dela ut Nobelpriset till fläskstek. Okej, okay, danskarna kan få det. Annars så tycker jag vi ja.
Du? Ja. Novo Nordisk, deras medicinbolag. Ja. Det är det största företaget i hela EU.
Största medicinföretaget?
Nej, största företaget i hela EU. Ja. Eftersom de har hittat på den där bantningsmedicinen.
Ja, men det, får de, det ska de inte ha Nobelpris för bantning.
Det har de inte fått.
Nej.
Det är en diabetesmedicin från början som hade den där bieffekten att man inte ja, längre det. Så himla hungrig.
Just det.
Mm. Nåja! Ja. Dansken Johannes Fibiger fick Nobelpris i medicin 1926. Han hade hypotesen att det var en liten mask som orsakade cancer i magen hos människor. För att undersöka sin hypotes så matade han möss och råttor med kackerlackor som var angripna av de här parasitmaskarna. Och mycket riktigt, han kunde se hur tumörer växte i de här gnagarnas magar.
Oj.
Succé! Om man bara aktade sig för de här parasiterna, de här maskarna, så skulle man slippa magcancer. Och det här fick han alltså Nobelpris för. Senare visade det sig dels att det inte var cancertumörer utan andra slags skador på vävnader. Och dels att dessa skador antagligen orsakades av A-vitaminbrist. Inte de här parasitmaskarna.
Ja, ja. Vad heter han?
Johannes Fibiger.
Ja, vad tråkigt. Men får man betala tillbaka pengarna då? Om man
nej.
Nej,
nej. Det är så med Nobelpriset. De tar aldrig tillbaka. Hur fel det än var så tar de aldrig tillbaka sitt Nobelpris. Ja.
Så Dylan får behålla sina pengar.
En annan gång när det blev fel var Nobelpriset i fysik 1938. Det gavs till Enrico Fermi. Han var en italiensk forskare som strax efter att neutronen upptäcktes 1932 började experimentera med att bestråla tunga atomkärnor som uran med neutroner. Med avsikt att producera ännu tyngre grundämnen. Och något hände i hans experiment. Något fantastiskt! Det bildades verkligen nya grundämnen. Som Fermi gav namnet ausonium och hesperium. Och detta fick han Nobelpris för med motiveringen. För hans påvisande av nya radioaktiva grundämnen framställda genom neutronbestrålning och hans i anslutning därtill gjorda upptäckter av kärnreaktioner åstadkomna genom långsamma neutroner. Men det man inte fattade vid det laget var att det han verkligen hade åstadkommit i sina experiment var kärnklyvning.
Vad har delat dem, ja?
Fission!
Aha.
För första gången!
Aha.
De nya ämnena var inte tyngre utan lättare.
Aha.
Eftersom han hade lyckats splittra uranatomer till lättare grundämnen.
Så han upptäckte ju ändå någonting spännande.
Ja!
Ja.
Och detta här fattade så småningom den tyska forskaren Otto Hahn. Och han fick Nobelpris 1944 i kemi för denna upptäckt. För att ha fattat detta. Så Enrico Fermi var absolut värd ett Nobelpris, men inte 1938, för han visste ju inte vad han pysslade med. Han trodde att han gjort en sak, men han hade gjort något helt. Han hade gjort fission av misstag.
Mm-hmm.
Måste ha blivit varmt i hans labb, tänker jag.
Det kanske var lite fjutt-fjutt-fjutt-fission.
Lite fjutt-fjutt. Ett annat Nobelpris som blivit kontroversiellt i efterhand är 1949 års Nobelpris i medicin. Det tilldelades den portugisiska läkaren Egas Moniz för citat hans upptäckt av den prefrontala leukotomins terapeutiska betydelse vid vissa psykoser. Med andra ord,
kan det vara i elchocker?
Lobotomi.
Lobotomin, ja. Det var min andra gissning faktiskt. Ja.
Vid lobotomi så skär man ju av förbindelsen mellan pannloberna i hjärnan.
Ja.
Och det här funkade bra för att minska ångest, depression och psykoser, till exempel vid schizofreni. Och den här metoden blev mycket populär under 40- och 50-talen.
Men man, också, man fick andra skador. Vad fick man för skador?
Ja, men ja, precis. Biverkningarna var mycket värre än de symptomen man hade från början. Patienterna fick grava personlighetsförändringar och beskrevs som, citat, tråkiga. Det känns orättvist. Mm. Någon har gjort en lobotomi på en och sen beskriver de en som tråkig.
Ja.
Tråkiga, apatiska, håglösa, utan drivkraft eller initiativ, slöa, barnsliga, passiva, utan spontanitet, mål eller syfte.
Så här i efterhand framstår operationen som barbarisk.
Ja, det är hemskt. Det är fruktansvärt hemskt ju. Ja.
Avslutningsvis, ett fjärde och sista pris som åldrats dåligt är 1948 års Nobelpris i medicin. Det gavs till Paul Müller för hans utveckling av insektsbekämpningsmedlet DDT.
Ah, ja, det funkar ju mot insekter, men det funkar ju också mot saker som örnar. Så att det var inte så bra.
Nej, man visste inte då att DDT hade de här allvarliga, oönskade effekterna på massa andra organismer i många olika led i näringskedjan. Och DDT är idag förbjudet i de allra flesta länder.
I bara de allra flesta, vilka länder får man fortfarande spruta DDT?
Jag vet faktiskt inte detta. Hoppas du är nöjd med svaret, Victor!
Jag är väldigt nöjd med svaret, jag tyckte det var spännande. Jag vill bara gilla till mosling på lobotomi, jag tycker det är så fruktansvärt hemskt. Jag blir deppig. Det är väl att man har lärt sig vissa grejer, i alla fall.
Om du blir deppig, prova lobotomi. Du kommer få lite mindre driv.
Vi kommer i alla fall spela Ramones när de sjunger om lobotomi. Så får vi avsluta på lite glatt. Det var det sista vi hade att säga idag, eller hur Måns?
Det var det.
Jag känner om en vecka, eller hur?
Skriv gärna frågor till
fraga@andersomans.se. Hörs igen, hej då.
Puss och kram.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.